Ett poddtips från Podplay. I podden Jakten på mördaren tar Saga Springhorn dig med på uppseendeväckande mordfall och polisens jakt på förövaren.
Den 14-åriga Anna försvinner spårlöst. Ett massivt sökande tar sin början. Det är först efter en lång och mödosam utredning som sanningen börjar nystas upp.
Följ med i Jakten på mördaren på Podplay. Podplay.
Strax innan klockan 2 på eftermiddagen den 9 april 2021 ringer det hos larmcentralen från en adress utanför centrala Las Vegas.
Over where? What's the address?
1959 North Place Avenue. Apartment 313. I'm tired of calling.
What happened over there?
En man berättar att han har hittat en kropp i ett garage. Den ligger i en sovsäck och är så illa brännskadad att han kan inte avgöra vem det är han har hittat. Huset där kroppen hittas hyrs av en 45-årig man som bor tillsammans med sin 16-åriga dotter. När räddningstjänsten anländer till platsen nystar de snart upp en brutal historia, lika makaber som den är fruktansvärd. Du lyssnar på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Daniel Halseth föds den 28 januari 1976 i staden Estacada i Oregon. Han växer upp med sina föräldrar, Christine och Wendell, tillsammans med två bröder och en syster. Under uppväxten är Daniel en glad och positiv pojke med ett konstant leende på läpparna. Han visar tidigt ett stort intresse för musik och efter high school tar han en kandidatexamen i just musik vid Oregon Western University. Daniels huvudinstrument är trummor och studiekamraterna ger honom smeknamnet Drummer Dan. Efter sin musikutbildning breddar Daniel sina vyer och läser en master i business vid Corbin University. Efter det börjar vuxenlivet och Daniel slösar ingen tid. År 2000 är han 23 år gammal och det är nu han träffar den 6 år yngre Elizabeth som går sitt sista år i high school. De blir snabbt förälskade och bara ett år senare, den 2 juli 2021, när Elizabeth avslutat sina studier och fyllt 18, gifter sig paret. Ytterligare ett år senare får de sitt första barn, dottern Dana. Och de följande två åren välkomnar de två barn till, sonen Jordan och den yngsta dottern Sierra. Det unga paret har nu en familj att försörja och planen är att Elizabeth ska vara hemma med barnen. Därför behöver Daniel skaffa ett nytt jobb med högre lön. Ganska snart blir han erbjuden en tjänst inom IT i Las Vegas. Jobbet och framförallt lönen är precis det familjen letar efter. Så Daniel tackar ja och familjen ger sig iväg till Nevada. Både Daniel och Elizabeth är republikaner och mycket politiskt engagerade. När barnen har blivit större och börjar skolan får Elizabeth mer tid att ägna åt politiken. Och år 2010 ställer hon upp i senatvalet. Vid 27 års ålder blir hon den yngsta kvinnan någonsin att väljas in i Nevadas senat och blir därmed representant för distrikt 9 i Clark County. Då den nya tjänsten innebär mycket resande är Elizabeth borta många och långa dagar. Men Daniel stöttar sin fru helhjärtat och börjar jobba mer hemifrån för att vara nära barnen. Med tiden kommer dock familjens nya livsstil att slita på äktenskapet. Elizabeth jobbar mycket och är ofta stressad och trött när hon kommer hem på kvällarna, vilket gör att paret bråkar allt oftare. De provar att gå i terapi, men bråken fortsätter. Och i oktober år 2011 får polisen rycka ut till familjen Halseths hem efter att Elizabeths mamma inte kunnat nå sin dotter och är orolig. När polisen anländer till bostaden är det ingen som öppnar. Precis när de fattat beslutet att bryta sig in rullar Elizabeth och Daniels bil in på uppfarten. De kommer från en terapisession och undrar vad som pågår. När polisen berättar varför de är där försäkrar Elizabeth dem om att allt är okej. Polisen fortsätter att ställa frågor och det kommer fram att paret har haft ett stort bråk några dagar innan. Och Daniel rört Elizabeth mot hennes vilja. Paret tas in till stationen och Daniel erkänner sig skyldig till brott. Han kommer senare att dömas för tvång och misshandel. Kort efter detta ansöker Daniel och Elizabeth om skilsmässa efter 11 års äktenskap. I februari 2012 lämnar Elizabeth också sin tjänst som senator. Det går bara inte att få ihop jobbet och privatlivet nu när hon är ensamstående. Efter skilsmässan börjar en tuff period för familjen. Framförallt för de tre barnen, Dana, Jordan och Sierra, som nu är 9, 8 respektive 7 år gamla. Daniel och Elizabeth flyttar isär och en rättsprocess kring vårdnaden om barnen sätter igång. Till slut beslutar domstolen att barnen ska vara med Elizabeth på veckodagarna och hos Daniel på utvalda högtider och helger. Daniel har svårt att navigera i det nya livet och mår dåligt av att få träffa barnen så sällan. I slutet av 2012 blir Elizabeth dessutom erbjuden en tjänst som mäklare i Alaska, cirka 400 mil från Las Vegas. Hon tackar ja och ansöker om full vårdnad av barnen samt rätten att ta med sig alla tre till Alaska. Hon får ansökan godkänd och Daniel går nu från att ha träffat sina barn en gång i veckan till 1-2 gånger per år. Daniel är förkrossad, men han finner sig i sin nya livssituation och åren går. Livet börjar sakta komma på banan igen. Daniel fokuserar nu största delen av sin tid på jobbet och karriären blomstrar. Han flyttar till Texas och startar ett IT-företag som snabbt blir framgångsrikt. Han reser mycket inom jobbet och delar med sig av sina dagar och tankar på sociala medier. När han inte jobbar spenderar han mycket tid i naturen, tränar och engagerar sig i välgörenhetsorganisationer. Han lägger ofta upp videos där han peppar och motiverar sina många följare till ett lyckligare och mer aktivt liv. År 2020, 7 år efter att Elizabeth flyttat till Alaska, får Daniel plötsligt höra att hon ska återvända till Las Vegas med barnen. Hon har gift om sig och paret planerar att driva sin gemensamma mäklarfirma i den före detta hemstaden. Daniel bor fortfarande i Texas, men är ofta i Las Vegas med jobbet och blir överlycklig när han får höra nyheterna. Nu kommer han ju kunna träffa barnen oftare. Daniel har inte kvar sin bostad i Las Vegas. Och när han är i stan börjar han allt oftare bo hos sin goda vän och revisor Peggy. När coronapandemin slår till och restriktionerna skärps erbjuder vännen Peggy att Daniel ska flytta in. På så sätt kan han träffa barnen oftare, slippa resa fram och tillbaka och han kan dessutom hjälpa henne att till exempel gå och handla. Eftersom hon är äldre tillhör hon riskgruppen och bör inte vistas där det är mycket folk. Daniel accepterar erbjudandet och stannar i Las Vegas. Trots att de inte träffat så mycket de senaste åren återupptar Daniel och barnen snabbt relationen. Daniel njuter av att få rå om dem men märker att yngsta dottern Sierra, som nu är 15 år gammal, ofta är tillbakadragen, tyst och nedstämd. Hon tyr sig mycket till sin pappa och vill träffa honom mer och mer. Hon börjar dock skicka märkliga sms till Daniel när hon är hos sin mamma. Hon skriver att hon är i knipa och att hon inte känner sig bekväm eller säker där hemma. När Daniel träffar dottern Sierra frågar han om sms'en och vad det är som pågår. Sierra har svårt att förklara vad hon menar och pappa Daniel får ingen klarhet i vad som händer. Det enda han kan konstatera är att hon inte mår bra. Han frågar sina andra två barn om de upplever samma sak hos sin mamma, men det gör de inte. Sommaren 2020 erbjuder exfrun Elizabeth Daniel att spendera en hel månad med barnen. Daniel tackar ja och tar med dem till sin mamma Christine i Oregon så att de får träffa sin farmor och alla sina kusiner som de inte sett på länge. Familjen njuter av tiden tillsammans, men yngsta dottern Sierra är fortsatt nedstämd. En kväll grillar hon marshmallows med sina kusiner när de börjar diskutera hur de brukar handskas med sina stundtals kontrollerande föräldrar. När det är Sierras tur att berätta säger hon kyligt: det är väl bara att göra sig av med dem. När månaden är slut skjutsar Daniel hem barnen till exfrun Elizabeth. Dottern Dana och sonen Jordan hoppar ur bilen, glada över att återförenas med sin mamma. Men yngsta dottern Sierra sitter kvar i baksätet och vägrar kliva ut. Hon säger att hon vill följa med sin pappa Daniel och att hon inte tänker återvända hem till mamma Elizabeth. Till slut ger Daniel med sig och låter dottern följa med honom hem. Efter det börjar en irriterad period mellan Daniel och exfrun Elizabeth, eftersom dottern Sierra hela tiden återvänder hem till sin pappa, trots att hon egentligen ska bo hos sin mamma. Exfrun Elizabeth menar att Daniel uppmuntrar dottern Sierra att stanna hos honom, vilket Daniel förnekar. De kommer inte överens och Elizabeth bestämmer sig till slut för att ta upp ärendet med domstolen. Nu startar en lång rättsprocess där det före detta paret båda kämpar för att få ensam vårdnad om Sierra. I samma veva flyttar Daniel in i en egen bostad i Las Vegas för att förbättra sina chanser i vårdnadstvisten. Under denna period bor dottern Sierra nästan bara hos sin pappa. Vid ett tillfälle under hösten 2020 behöver Daniel lämna Las Vegas några dagar för en jobbresa. Eftersom dottern vägrar bo hos mamma Elizabeth och Daniel vill inte lämna dottern Sierra själv, ringer han till sin mamma Christine och ber henne komma till Las Vegas och bo med Sierra de dagar han är borta. Men under resan ringer Christine till sonen Daniel och är mycket upprörd. Hon säger att Sierra konstant bråkar med henne och att hon ligger i sängen hela dagarna och vägrar stiga upp. Hon har dessutom försökt smyga ut mitt i natten. När Daniel kommer hem från resan lyckas han till slut få ur dottern att hon har börjat träffa en kille. 18-årige Aaron Guerrero. När Daniel snokar vidare hittar han konversationen mellan dottern Sierra och pojkvännen Aaron, där de planerar att de ska råna Aarons föräldrar och sen rymma till Los Angeles. Daniel blir djupt oroad och konfronterar sin dotter. Han förbjuder henne att träffa Aaron och kontaktar pojkvännens föräldrar och berättar vad han har läst. De håller med om att deras son och Daniels dotter inte bör ses mer. Och Sierra lovar till slut att hon ska göra slut med pojkvännen. I början av april 2021 behöver Daniel återigen resa bort några dagar för att jobba. Den här gången kan hans mamma inte komma. Men den nu 16-åriga Sierra menar att hon kommer klara sig bra själv. Vid det här laget har Sierra börjat gå till en terapeut för att lära sig handskas med sitt psykiska mående. Daniel går till slut med på att låta henne vara kvar och bege sig mot flygplatsen. På natten till den 8 april kommer Daniel tillbaks till Las Vegas från affärsresan. På vägen hem lägger han upp en bild på Facebook där han har fotat av en anslagstavla med texten tror du på Gud? Han tror på dig. Under bilden har han skrivit: godnatt vänner, toppen budskap på anslagstavlan. Dagen efter försöker Daniels mamma Christine att nå sin son. De har inte hörts på några dagar och hon vill höra hur han har haft det på sin resa. Men när Daniel varken svarar på samtal eller sms blir hon orolig och hör av sig till sitt barnbarn Sierra och frågar vad Daniel är. Sierra svarar att hans telefon betett sig märkligt på sistone, men att han mår bra. Inget att oroa sig för, skriver hon. Men farmor Christine är fortfarande orolig och fortsätter försöka nå sin son utan framgång. Senare samma dag hör hon av sig till barnbarnet Sierra igen, men får inget svar. Christine ringer då Daniels gamla vän Peggy och ber henne att åka till huset för att se att allt står rätt till. Vännen Peggy lovar att åka dit, men säger att hon förmodligen inte kommer hinna göra det förrän dagen efter. På morgonen den 9 april, en dag efter att Daniel kommit tillbaka från affärsresan, skickar farmor Christine ett sista sms till sitt barnbarn Sierra, där hon skriver att vännen Peggy kommer över. Hon skriver också att hon kommer ringa polisen om Sierra inte svarar. Senare samma dag anländer Peggy till Daniels bostad tillsammans med en manlig vän. De knackar på dörren, men ingen öppnar. Sen känner de på handtaget och märker att dörren är olåst. De går in och ropar efter Daniel, men får inget svar. Inne i huset är allt en enda röra. Möbler är flyttade och ett stort antal verktyg ligger på ett bord. Snart märker de också att det kommer rök inifrån huset och att de inte kan hitta någon brand. När de inte hittar varken Daniel eller dottern Sierra inne i huset går de in till garaget. Och där gör de en fruktansvärd upptäckt. På golvet ligger en svårt brännskadad kropp inrullad i en sovsäck. Och det är ingen tvekan om att personen de har hittat är död. Eftersom kroppen ser liten ut tror Peggy och vännen först att det är den 16-årige Sierras kropp de har hittat. Men när räddningstjänsten och polis anländer till platsen kan de snabbt bekräfta att det är en mans kropp det handlar om. Den avlidnes krympta kropp är resultatet av kraftiga brännskador. Kroppen kommer snart att kunna identifieras som den 45-åriga Daniel Halseth. Vid obduktionen kan man se att dödsorsaken är förblödning till följd av stickvåld mot flera vitala kroppsdelar. Daniel har utsatts för över 70 knivhugg och efter döden verkar förövaren ha försökt att sticka kroppen. Man hittar nämligen stora skärsår som ser ut att ha gjorts med en såg. Misstanken är att förövaren har misslyckats med styckningen eller blivit avbruten och då bestämt sig för att sätta eld på kroppen och huset för att dölja brottet. När polisen undersöker mordplatsen hittar de en mängd teknisk bevisning. På golvet i vardagsrummet har någon försökt städa bort blod med blekmedel. Men det är mycket slarvigt gjort och det ser nästan ut som att den som städat har gett upp halvvägs in i rengöringen. I soffan hittar man en stor blodpöl och teknikerna misstänker att det är där som Daniel först har attackerats. På ett bord inne i bostaden hittar de bland annat en motorsåg, en handsåg, saxar och fällknivar. Flera av verktygen är täckta av blod. Snart hittar teknikerna också kvitton på inköp från dagen innan, den 8 april. Kvittorna kommer från byggkedjan Home Depot och livsmedelsbutiken Winco Supermarket. De visar inköp på bland annat tändvätska, blekmedel och städprodukter. samt vissa av verktygen som han har hittat. Polisen ber om tillgång till övervakningsfilmer från butikerna. Och där ser de 16-åriga Sierra med sin 18-åriga pojkvän Aaron plocka på sig de nu upphittade bevisen. Polisen kan även identifiera Sierra på en övervakningsfilm från en bankomat där hon tar ut pengar från sin pappas kort kring 9:59 på morgonen. Kameror i Daniels bostadsområde har även fångat Sierra och Aaron på bild när de lämnar pappans bostad i hans blåa bil på morgonen den 9 april. Nu läggs en efterlysning ut på de två mordmisstänkta tonåringarna. 4 dagar senare grips de i Salt Lake City efter att de blivit igenkända och hittade utan biljetter på tåg. Deras telefoner blir beslagtagna och i Sierras mobil hittas en minst sagt stötande film som har spelats in dagen innan. I klippet syns Sierra och Aaron fnissande säga: "Välkommen tillbaka till vår YouTube-kanal. Dag 3 efter att ha mördat någon." Pojkvännen Aaron pussar Sierra på pannan och de berättar för kameran hur mycket sex de har haft de senaste dagarna. Aaron säger skämtsamt att sexet var betalning för mordet. I klippet säger de också att det var värt det. Med hjälp av de insamlade tekniska bevisen och information man har fått fram från vittnesförhör lägger polisen fram en tidslinje över Daniels sista timmar i livet. Daniel kommer hem från sin affärsresa natten till den 8 april. Då befinner sig 16-åriga Sierra och den 18-åriga Aaron redan i huset. Daniel somnar på soffan och det är där han blir attackerad av sin dotter och pojkvännen. De hugger honom till döds med över 70 knivhugg. Efter mordet köper paret städprodukter, tändvätska och verktyg för att dölja brottet. Sen försöker de röja undan bevisen. Senare på morgonen åker Sierra och tar ut $600 på sin pappas kontokort. När hon sen får ett sms av sin farmor Christine där det står att vännen Peggy är på väg till huset får paret panik. De avbryter städningen och styckningsförsöket och sätter istället eld på kroppen med hjälp av tändvätska. De flyr sedan platsen i pappa Daniels bil. Till en början nekar båda till brottet. Men när polisen presenterar all bevisning erkänner till slut både 16-åriga Sierra och 18-åriga Aaron sig skyldiga till mordet på Daniel Hassett. I oktober 2022 döms Aaron och Sierra för mord och en rad andra åtalspunkter som mordbrand och rån. Trots Sierras unga ålder döms hon enligt delstaten Nevadas lagar som en vuxen och båda två får livstidsfängelse med möjlighet till frigivning efter 22 år. Efter att domen har fallit ber Sierra att få läsa upp ett brev för domaren och de andra i rättssalen. Där säger hon bland annat att hennes pappa Daniel var pedofil och drogmissbrukare. Hon berättar att han har utsatt henne för både misshandel och sexuella övergrepp och hon uttrycker inte någon form av ånger. Anklagelserna får familjen att rasa och de menar att detta är en efterkonstruktion från hennes håll. Flera av dem tycker att Sierra förtjänar dödsstraff för det hon har gjort. I efterhand har Sierras mamma Elizabeth kommenterat fallet. Hon påstår att Sierras anklagelser om pappans misshandel stämmer. Men det finns ingenting som har bevisat detta. Efter mordet på Daniel bryter familjen Hassett helt kontakten med Sierra. I dödsannonsen som publiceras efter hans bortgång läser man: "Daniel lämnar efter sig 2 älskade barn, Dana och Jordan." Du har lyssnat på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Manuset är bearbetat för den här podden av Linn Ek. Klippning och ljuddesign Jonas Lindskov. Redaktör Alex Häger. Exekutiv producent Victoria Rinkos. Mördarens motiv produceras av Podplay.
Podplay, en del av